En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och woof woof och välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan Broccolipajen Ekeliv som vi hörde där på plats i Örby utanför Stockholm som vanligt.
Ja.
Och jag då, Per Bjurman i New York. Ja. Det är en intetsägande halvgrå dag under hösten. Vi har ju klivit in i november nu.
Ja, nu är det november. Nu är det kanske lunken.
Ja, nu har lunken tagit vid. Det skrev jag i hej när det blev. Alltså det här nyhetens behag hänger kvar hela oktober ut till den 31. Men så fort vi vänder almanacksblad då kommer vi in i lunken. Du har ju faktiskt grundserien pågått ganska precis en månad. Det var den 7 det startade, 7 oktober, och nu är det 5 november. Det var på den här onsdagen det startade. Nej, det var det inte alls. Det var på tisdag.
Just det. Ja, det var några strömatcher direkt som det brukar vara som tjuvstarta.
Ja, så att vi är en månad in i racet nu och bara 5 månader återstår.
Ja, oj, oj.
Av grundserien alltså. Sen precis. Är det 2 månader slutspel också.
Just det, och med tanke på att det kommer ett 3 veckors break för OS så är det ju mycket matcher. Alltså det är inte så långa uppehåll utan det är mycket back-to-back. Så de har ju kommit upp i 15 matcher ett par lag redan här. Så
ja, att det är, ja. Schemat är verkligen kondensat. Det är hoptryckt för att de ska få plats med den där ledigheten. Och det har gett många underliga konsekvenser för schemat.
Ja.
Till exempel att så många betar av sina långa resor redan nu. Att västlag, nästan alla västlag har snart varit här.
Ja, precis.
Och vice versa. Östlagen har varit ute i väst.
Ja, det är lite märkligt. Men en annan tendens vi nästan måste komma in på direkt här, det är ju att det är så otroligt jämnt när man tittar i tabellen. Man tänker att den ska börja sätta sig lite nu. Vi är mindre än 3 veckor bort från Thanksgiving-tabellen som brukar vara ett specialavsnitt när det sägs att 80% av tabellen är satt. Men jag menar, nu skiljer det så få poäng mellan toppen och botten så att jag vet inte om den teorin kommer gälla i år.
Nej, det tror inte jag heller. Och tabellen speglar ju faktiskt hur det har varit på isen också. Det var bara förra veckan läste jag om att det har aldrig varit så. Det var rekord i procentsats av matcher som har slutat med uddamålseger eller matcher där man har satt 1 eller 2 mål i tom kassa i slutet.
Ja.
Och det där ser man ju, det du skulle kalla för eye test. Man behöver inte gå in i statistiken och titta, för det är bara som omgången igår. Ja. Det är nästan bara den sort. Det var några, vad heter det, outliers då, som Ducks slog Florida med 7-3.
Ja.
Men i övrigt var det jämnt överallt. Det är 2-1 till Utah mot Buffalo. Det är 5-4 till Flyers mot Canadiens. Det är 4-3 Boston Islanders. Ja, 3-0 Carolina Rangers då, men då var det mål i tom kassa i slutet.
Ja.
Dallas Oilers 4-3. Wild Predators 3-2. Avalanche Lightning 3-2. Golden Knights Red Wings 1-0. Ja. Och det är så hela tiden, och många av dem är overtime eller straffar dessutom. Alltså.
Ja, jag såg också den där statistiken och det är alltså 78% hittills av alla matcher som avgjorts på det viset. Antingen udda målet eller tom kasse så att det blir.
Ja, det var 78 förra veckan. Jag skulle gissa att den siffran har ökat ännu mer.
Ja, nu är det över 80% kanske.
Ja, det skulle jag tippa. Och det har då aldrig hänt.
Nej.
Men som du säger också, det syns ju i tabellerna så. I öst framförallt är det ju, ja, då har vi 4 lag som har gjort ett litet dryck i toppen, och det är Montreal, Detroit, Jersey och Pittsburgh som har 19 eller 18 poäng.
Mm.
Men sen är alla inom, alltså framförallt är det ju från strecket och ner så skiljer det 1 poäng från toppen till botten.
Ja, alltså mitt Tampa kan jag få illustrera det lite grann genom att de inför den näst senaste matchen låg de sist. Sen vann de den matchen. Låg på slutspelsplats. Förlorade nästa match utanför slutspelsstrecket.
Ja.
Det är liksom upp och ner som en jojo. Långt upp och långt ner i tabellen. Varenda poäng är betydelsefull just nu. Liksom.
Ja, och även i väst då så är det Calgary harkar lite efter, men det är väldigt små differenser i poäng där också.
Ja.
Alltså det får ju gärna fortsätta på samma sätt. Skulle det vara lika hela säsongen, då är det ju tidernas race, liksom. Om det blir så jämnt.
Ja, alltså det kan ju få illustrera lite grann också den outlier som du nämnde där, Anaheim mot Florida, för det är ju lite så här, Anaheim har tagit steget, blivit ett lag att räkna med den här säsongen, leder Pacific Division, Florida och sin sida, de ligger just nu sist, men de har alltså sist i hela östra konferensen, men de har ändå bara 6 poäng upp till ett av Montreal.
Ja, det som har hänt är ju så, ända från början när de införde lönetaket så har ju Gary Bettman och hans hantlangare predikat att lönetaket kommer att leda till mer parity, att det kommer att bli jämnare då.
Mm.
Det har vi inte sett så särskilt många exempel på genom åren av säsonger. Nej. Men i år känns det ju som att han verkligen har fått rätt. Ja. För skillnaden är ju då, framförallt då i öst, att lagen som har varit dåliga eller varit inne i rebuilds eller haft liksom tunga decennier rent av.
Mm.
De är mycket bättre än vad de har varit förut. Och det tänker man ju framförallt på Montreal, Detroit, Ottawa, Buffalo. Men nu även liksom, Boston trodde vi skulle vara halvdana år. Helt okej. Okay. Columbus är bra.
Det är Pittsburgh som kanske var det enda laget som var liksom kraftigt på nedgång, tänkte man inför den här säsongen. Ja. Ja, de ligger ju riktigt med i toppen.
Ja, det är väldigt jämnt helt enkelt. De här lagen är jämnbördiga. Det är så jävla intressant också.
Ja, och jag vill också nämna då inte minst att vi inte längre har någon kontraktskyrkogård nere i Arizona, utan istället ett Utah Mammoth som är ett poplag som vi pratade om mycket förra veckan, som verkligen siktar mot toppen och är med i toppen och dessutom redan nu.
Ja, ja. Och det som är så intressant med det här är ju att de här lagen som man inte kanske visste riktigt var de stod, de visste inte själva heller, de får ju medvind när det går bra i början, de får ju självförtroende och det ger så otroligt mycket jämfört med varierar, om det börjar dåligt och man liksom hamnar i tung depression, då är det svårt, det är väldigt svårt att komma tillbaka. Som för Calgary nu då, som är det är liksom svarta fåret här.
Ja.
De har plötsligt 8 poäng upp till sista wildcard-platsen.
Ja, och då är det väldigt många lag i kön att passera också.
Sannolikt. Men det är ju jävligt kul tycker jag att även San Jose som vi inte trodde så jättemycket på. Vi trodde de skulle bli lite bättre. Men de är ju med och svingar också.
Ja, McLean Celebrini är för bra.
Ja, jag och även de andra greenen där. Alltså Will Smith och Misa. Och nu gjorde han Dickinson mål här också.
Ja, just det. Som jag har hypat lite grann. Som kanske kommer här redan den här säsongen också.
Men allra mest, vad säger man, anmärkningsvärt eller remarkabelt är ju Anaheims, jag flackar ju för att de skulle bli bättre. De är slutspelslag i år, tippade jag. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Ja, jo, men jag är väl, nu minns jag inte om jag hade på slutspelsplats också, men det var inte som att jag bäsade dig heller.
Nej, men vi trodde väl inte att de skulle leda Pacific för Vegas och nu är det Seattle också, de ska vi komma in på.
Ja, apropå skrällag. Mm.
Men alltså de här kidsen, vi ska prata mer om Leo, men det kryllar ju av spännande unga namn där. Igår var det Cutter Gauthier som gjorde hattrick plus assist.
Ja, alltså han är ju, jag menar vi ska kanske mest snöa in på Leo Carlson och han är ju trots allt intern poängkung i laget och det finns mycket att prata om kring honom, speciellt i svenska glasögon på sig. Men Cutter Gauthier alltså, som är toppen av skytteligan, skjutit, alltså om vi kollar 5-5 då, för han har inte levererat så mycket powerplay hittills, men 5-5 så har han gjort mest poäng i hela NHL hittills. Han har skjutit flest skott 5-5 av alla spelare. Det är en rena slottermaskinen. Och snacka om succé-trade får man säga här om året då, att få in Cutter Gauthier mot Jamie Drysdale, för han ser ju ut att vara the real deal onekligen.
Ja, och sen den här Beckett Seneca tycker jag väldigt mycket om.
Ja.
Han har varit en revelation att se också.
Ja, och ganska många sådana fall av rookies då, där man inte vetat om de faktiskt ska bli kvar, om de ska få testa de här första 9 matcherna och sen kanske skickas tillbaka till juniorliga. Men det är i många fall nu där de har spelat över 9 matcher och de är liksom bosatta då i NHL från och med nu. För att de är för bra helt enkelt. De kliver in i ligan och gör avtryck på en gång.
Intressant är ju också det faktum att samtidigt så känns det som att Anaheim inte har maxat, för det finns till exempel den stora backlöftet Jackson Lacombe.
Ja.
Han var väldigt bra här om kvällen, men han har enligt de som följer Anaheim noga varit so-so här i början.
Ja.
Och att det finns mycket mer att ta där.
Ja, generellt sett så när man kollar underliggande statistiken kring Anaheim så är det inte jättebra i alla fall defensivt än. Det är bra offensivt och halvdåligt defensivt, så det är väldigt roliga matcher när de spelar.
Det blir oftast... Ja, det är det. Det är ju verkligen kul att titta på.
De snittar över 30 skott per match själva och 30 skott emot också. Så det är ruggig liksom svängdörrar egentligen. Och Quenneville ska ju försöka få ordning på det här försvarsspelet, men han har ju helt ändrat försvarssystem från man-man tidigare under Cronin till ett ganska speciellt zonförsvar som man implementerar i Florida också, som är ett zonförsvar men ganska aggressivt och ja, tar väl lite tid att lära sig, så de släpper till en hel del hittills, men de är väldigt roliga att se och de har sån spets nu när de här ungdomarna har tagit såna kliv, så att de kan ju liksom score their way out of problem.
Ja, och det är som du säger, det är så kul att se dem, för det är sån liksom furiöst tempo både på skridskorna och pucken i passningsspelet. Det går jävlar vad fort det går emellanåt.
Ja.
Och de är liksom, det ser så explosivt ut.
Ja. Ja, och sen är det väl några gamlingar som har bidragit också. En sån som Chris Kreider som vi pratade om första veckan. Sen har han varit lite skadad och kommit tillbaka nu igen. Han står alltså på 7 mål efter 8 matcher i Anaheim Ducks tröjan.
Ja.
Och Jacob Trouba, apropå Rangers.
Det är mer än någon i hans gamla lag, kanske.
Ja, bara en sån sak. Och då har han ändå varit skadad lite grann också. Jacob Trouba, i brist på poäng från Jackson Lacombe, så är det faktiskt Trouba som leder poängligan internt bland backar.
Kreider har alltså bara spelat 8 matcher och gjort 7 mål. Det är nästan ett mål i snitt.
Ja, ja. I samma kedja då som Leo Carlson.
Ja, ja, de har ju funnit varandra tillsammans med Troy Terry.
En riktig succéskedja där alltså.
Ja, ja, det är för härligt med Leo. Alltså, vi kan ju ta Leo nu då. Han leder ju interna poängligan på 18 poäng på 5 mål och 13 assist.
Ja.
Och ja, vi har ju pratat om vi har redan hunnit prata om dem flera gånger.
Ja, det har vi gjort.
Under den här inledande månaden. Men alltså han har ju nu, än så länge så är det faktiskt så att han är by a country mile Sveriges bästa center i NHL.
Ja, ja, alltså, jag sa ju det för 2-3 veckor sedan som ett lite bold statement. Men nu känns det som att det är givet. Det är ju inget att sticka ut hakan med. Han är väl kanske Sveriges bästa spelare till och med. Ihop med, ja, han är ju jämte William Nylander i toppen av svenska poängligan liksom. Det är de två som sticker ut verkligen.
Ja, och fortsätter det så här, han inte får någon söka. Jag kan inte se något annat än att han är vår första center i Milano.
Nej, absolut. Precis. Och ja, vilka... Alltså, vi kan sitta och använda överord om han är nästan här, va? Men det är superlativ även från Kreider till exempel, som kallar Leo Carlson för ett freak.
Ja.
Så som han spelar just nu. Och inte minst Joel Quenneville som säger att han är liksom Anaheims wow-faktor.
Ja, ja, jag skrev en krönika om det igår. Wow-faktorn Leo Carlson.
Ja.
Och vi har ju jämfört honom flera gånger tidigare med Malkin och Mats Sundin. Och det är ju deras, dels han deras storlek, men också deras power, deras pondus, deras förmåga att hålla i pucken och vara väldigt svår att stoppa när han har den. Han kommer ångande.
Ja, ja.
Och dessutom då, om man ser till OS, så har ju ett problem senare år varit att vi kanske känns lite mjuka och snälla.
Ja.
Men Leo är ju stor och fysisk och ja, det fick vi ju ett kanske ett väl övertydligt exempel,
ja,
på igår då. Han åkte ju faktiskt ut, han fick matchstraff igår för en smäll på Evan Rodriguez.
Ja, vi får se om det blir någon ytterligare avstängning eller så, eller om han klarar sig med matchstraff där.
Ja, vad tror du? Jag tittar ju på situationen och ja, det är inget konstigt att han får matchstraff för det. Det är ju helt tydligt en axel i huvudet på Rodriguez. Mm. Men jag vet inte om det var intent. Alltså att han var ute efter det.
När man ser det i slow motion tycker jag ser rätt fult ut. Ser man det liksom i realtids... tid, eller man ska uttrycka det, så är det ju, så går det fort då liksom. Det är ju inte så lätt att hinna agera, men han borde ha sett att Evan Rodriguez kom lågt där i en vulnerable position.
Ja, det kan man tycka, men jag tror fortfarande det var en olyckshändelse.
Ja.
Jag tror inte Leo var ute efter att sätta en axel i huvudet på Evan Rodriguez.
Nej, det känns inte som Leo Carlson. Även om Nej. Vi benämner honom lite som har den fysiska dimensionen i sig också, så är han ju inte en Brad Marchand precis.
Nej, men samtidigt, ja, det var kanske, men vi behöver lite mer sånt.
Ja.
Vi behöver lite mer sånt i Sverige faktiskt.
Ja, vad var det Peter Forsberg pratade om i 5 minuter med oss nästan här i podden här för någon månad sedan? Att det var ju precis den typen av spel han ville in. Mer fysik, mer grit, mer attityd i den svenska truppen om vi ska kunna hota Kanada och USA på allvar i Milano.
Ja, det där har jag faktiskt gått och tänkt jättemycket på senaste veckan. Hur det laget ska byggas. Och att det är så enkelt. Och vi tar ut de bästa. Han har förtjänat att vara med och han har förtjänat att vara med. Men det kanske inte är så vi ska göra. Jag ser det just så. Vi behöver bli tuffare och hårdare. Och jag tycker det borde nog beredas plats kanske för sådana som Emil Heinemann och Simon Holmström. Och kanske någon till. Kanske Kevin Stenlund eller så.
Ja, det är inte
och då blir det på bekostnad av några av de här lirarna. Det får lov att bli så. Hur mycket de än förtjänar egentligen att vara med.
Ja, vi ska snart här i podden ta ut våra landslagstrupper. Vi kommer säkert göra det 2 gånger innan det väl är dags. För det är ju så intressant. Om man vill följa utvecklingen här under säsongen. Vilka som är heta och vilka man ska gå på.
Ja.
Så det måste vi göra alldeles snart att ta ut våra respektive trupper. Och då kommer det nog märkas lite grann hur vi tänker där.
Ja, jag har inte tänkt färdigt alls. Nej. För det känns ju liksom väldigt konstigt och inte ta ut alla de offensiva Raymond och Bratt och Forsberg och så vidare.
Mm. Men en sån som Elias Pettersson
till exempel.
Men det är inte
säkert att han hänger ju väldigt löst. Mm. Men det tror jag, han är inte den enda vill jag mena. Det är det jag försöker säga. Mm.
Ja, men apropå svensk koppling, svensk jämförelse med Leo Karlsson så vill jag också nämna så här, om man fortsätter på det här spåret även under vintern och framåt våren. Alltså, vi pratar mycket om Adrian Kempes kontraktsförhandlingar just nu, att han kanske kan bli den bäst betalda svensken. Leo Karlsson sitter ju också på utgående kontrakt, visserligen som RFA då, men alltså, jag tror att Pat Verbeek ångrar sig att han inte skrev ett såhär Lacombe-kontrakt med Leo inför säsongen på $9 miljoner per säsong, för nu är ju han över 10 miljoner också. Fick Logan Cooley precis $10 miljoner per säsong på ett 8-årskontrakt. Jag menar, Leo Karlsson är ju onekligen över den gränsen också.
Det kommer bli klir i kassan hos Leo.
Det kommer det onekligen nog bli.
ja.
Oj, oj, oj. Mm.
Men vad härligt för honom. Det måste kännas bra.
Ja.
Vi får se nu om han blir avstängd eller inte. Har vi något mer? Alltså, det går ju att grotta ner sig i den här jämna tabellen tills det blir Thanksgiving.
Ja, hela säsongen tror jag.
Ja, men när du nu ändå är inne på kontrakt och du nämnde Adrian där, så det fortsätter ju skrivas nya kontrakt på ett sätt som vi väl aldrig har varit med om förut, att nästan alla försvinner från öppna marknaden.
Nej, det är inte många spelare kvar framåt deadline där, klassiska UFA som ska byta klubb, och om det fortsätter så här i tabellen också kanske inte finns så många sellers liksom.
Nej.
Många som fortfarande är med i racet.
Men vi har ju då i alla fall så skrev ju Netschas. Anna skrev ett nytt kanonkontrakt med Colorado. Payday.
Ja, precis. Det blev ju ett 8-årskontrakt även där förstås. Och på $11.5 miljoner. Och det är ändå rätt anmärkningsvärt vill jag säga. Det hade man inte trott för vid den här tidpunkten i fjol när Mikko Rantanen var i Colorado, att han skulle skriva på för $12 miljoner i Dallas och att Natchez då i Carolina skulle skriva på för $11.5 miljoner, nästan samma summa i Colorado.
Nej. Och nu kan inte ens hans pappa hemma i Tjeckien klaga över att han inte får vad han ska ha.
Nej.
Men han har ju varit väldigt bra där. Alltså. Han har ju passat, han är en perfect fit in till McKinnon. Han har ju ersatt Mikko i princip.
Ja, han har ju faktiskt gjort mer poäng än Rantanen hittills den här säsongen.
Ja.
Och jag tyckte han tog stora kliv, alltså hans stora verkliga genombrott kommer kanske i fjol i Carolina när han ledde ju faktiskt poängligan efter typ 2 månader i NHL i Carolina då. Och nu spelar han i Colorado istället med Nathan McKinnon, så nu är ju verkligen potential att göra ännu mer mål. Och på ett sätt så, visst, Rantanen kanske man ändå ser som en bättre spelare, men samtidigt så är ju Natchez 3 år yngre.
Ja,
så när det här kontraktet börjar gälla, då är väl han 27, han är 26 nu. Så man betalar ju för stor del av hans prime, och så är han 35 när kontraktet går ut. Medan Rantanen, han är ju, fyller ju 30 nästa år, så där är det hans stora kontrakt. Det är ju för hans liksom 30 plus del av karriären.
Mm.
Så på ett sätt och vis kanske det här var rätt bra ändå för Colorado att det blev Netschas istället för Rantanen.
Och kontraktet som sådant var inte så dumt för Adrian Kempe heller, som du har nämnt, eller hur? Han är ju då en av de här kommande UFA-arna som fortfarande inte har skrivit något kontrakt, och det sägs att han och Kings inte är särskilt nära varandra heller.
Nej, alltså det sägs ju att Kings inför säsongen i alla fall liksom inte ville gå över 10 miljoner dollar, utan deras erbjudande har legat runt 9 miljoner dollar. Men så som alla har skrivit sina kontrakt nu, när man ser hur värdena går upp, så är det ju otänkbart att Kempe kommer gå med på mindre än, alltså att inte gå över 10 åtminstone.
Och absolut.
Han pratar om 11 snarare, och kanske uppemot 12 sådär som Rantanen och Connor, och i alla fall Natchez på 11,5 nu liksom.
Ja, det tycker jag. Han nådde milstolpen 200 igår när de vann ett tungviktsmöte mot Winnipeg. Mm. Ja. Hemma, första hemmasegen i Staples, Crypto.com, förlåt.
Ja, och även om Kempe då också är 96a precis som Rantanen och 3 år äldre än Natchez då, och när hans nya kontrakt börjar gälla Kempes då, så kommer han vara över 30, som han betalar för åren 30-38 visserligen då. Så kan ju han liksom skryta med att han är liksom en 40-målsskytt i NHL, medan Natchez aldrig gjort mer än 30.
Nej, och just nu i alla fall, här i liksom mitt i sin prime, så känns det som att Adrian bara blir farligare och farligare för varje år. Han är ju deras ledande spelare i Kings.
Exakt, men, och Natchez är ju inte en lika allround-spelare heller. Han har ju inte lidat en sekund i boxplay den här säsongen till exempel, medan Kempe får ju spela boxplay, defensiva situationer. Vi har berömt hans fysiska närvaro i spelet också.
Ja, kom liksom ihåg vad Sam Hallam sa, att varje gång han satt och tittade på klipp från Four Nations, när Sverige gjorde bra saker, då var Adrian inblandad i allmänhet.
Ja, alltså det blir bara mer och mer argument för att Kempe också ska få väldigt bra betalt. Kanske till och med bli den bäst betalda svensken i NHL. Om han nu inte slås av Leo Carlsson när han ja, förhandlade sin tur.
Även en annan svensk som var på väg att bli UFA, men som nu har skrivit nytt kontrakt med New Jersey Devils, det är då Marky Markström från Gävle.
Ja.
35 år är han, kommer fylla 36 den här säsongen, men får ett nytt 2-årskontrakt värt 6 miljoner dollar per säsong, och jag tycker det känns som en win-win för bägge parter. Det är ju samma kontrakt som han har nu, men ändå, ja, han är som sagt 36 snart.
Ja, precis, men jag hävdar att han är ung, för han är född 1990, precis som jag som sitter här i Örebro, så han har många år kvar i NHL.
Ja, som människor är ni unga, men som hockeyspelare bör man bli till åren vid 36. Ja. Och därför känns det som en win-win för Devils att inte skriva för långt kontrakt också.
Nej, det precis. Det är lite skillnad mot hans målvaktskollega som också är född 1990, Jake Allen. För han skrev ju också nytt kontrakt inför förra säsongen, bara ett 5-årskontrakt värt 1,8 miljoner dollar per säsong. Betydligt lägre capit, men väldigt långt. Alltså, hans kontrakt går ut när han är 40.
Ja. Så det känns helt kanske inte lika klockrent. Men det här med Markan tycker jag känns väldigt bra. Och han tackar ju för pengarna, för slanten. Mm. Med en superb insats, vilka det nu var de spelade mot.
LA,
ja. Han tog 43 av 44 skott och var helt sanslöst bra.
Ja.
Så han har ju fortfarande stor hockey i sig, Jakob.
Ja, och även om de, kanske inte New Jersey kan räkna med målvaktsparet Allen Markström liksom det kommande decenniet liksom, det är inte framtidsmålvakt, det är så har de ju riktigt gott ställt med Markan och Allen kommande åren i alla fall, och i ett lönetak som går upp kraftigt så lägger de trots allt under 8 miljoner dollar på hela sitt målvaktspar liksom. Och det är ju ganska lite i dagens NHL-värld, och det kommer bara procentuellt sett bli ännu mindre med tanke på att lönetaket går upp, så det ser bra, alltså, win-win som du säger, det är verkligen bra även för New Jersey.
Ja, vad har vi mer då? Det börjar ju redan faktiskt gå en hel del trade-rykten. Vi har ju, det är den här typen av UFA, så eftersom de försvinner så tror man ju att trade-marknaden kommer att bli ganska trög.
Ja.
För det är ofta sådana som förr eller senare som inte kommer överens med sina klubbar och sen blir tradade för att klubbarna inte vill se dem bara gå för ingenting.
Nej.
Och det blir färre och färre sådana, men ändå så är det mycket, rätt så mycket trade-rykten. Och ett namn som har varit väldigt omtalat senaste veckan, eller veckorna, är ju Steven Stamkos i Nashville. För att det var ingen succé första säsongen i Nashville, och det är verkligen ingen succé den här säsongen. Även om igår kväll då så gjorde ett väldigt viktigt mål när han pangade in ett fantastiskt direktskott.
Det var ett patenterat Steven Stamkos-mål.
Ja, med 3/10 kvar i ordinarie matchtid mot Minnesota. Så de fick 2-2 där, och sen då avgjorde Marcus Johansson med ett synnerligen underligt
ja, det var ju inte någon målbud där.
Nej, han tyckte själv att det var helt sjukt. Jag pratade med honom efter, men han sa, jag såg på TV häromdagen att ett likadant mål gjordes till Colorado spela. Och jag hann tänka, jag borde också göra så.
Ja, det såg lite lustigt ut. Det såg ut som att han tänkte också så här. Ja, alltså jag kan göra mål nu, även om inte målburen är. Jag gör väl det då. Och så är det plötsligt så. Ja, det har gjort.
Kul. Ja, men tillbaks till Stamkos då. Det där var han står fortfarande bara på 3 poäng på 14 matcher.
Ja, det är ju inte bra. Och han tjänar alltså $8 miljoner per säsong i ytterligare 2 år efter den här säsongen. Han är också född 90. Så jag får väl erkänna att han är lite tåren liksom och inte alls den spelaren han var. Sen samtidigt så tycker jag att jag får lite vatten på min kvarn här. Att Nashvilles trupp är felbyggd. Det går inte speciellt bra för Nashville heller.
Nej.
Den här säsongen och jag undrar
de
liksom...
hänger ju med. De är inte långt bakom dem heller. Det är så jämnt.
Precis, precis. Men jag undrar, vem är Nashvilles Nikita Kucherov? Det är inget annat lag som har Nikita Kucherov riktigt. Men vem är deras playmaker då? Vem är framspelaren i Nashville?
Ja, nej, men du har en poäng där. Att det kanske det skulle vara Ryan O'Reilly då.
Ja, samtidigt i 5-5 till viss del från sin centerposition där. Men annars är ju han liksom framför mål. Han är ju lite Gabriel Landeskog framför kassan i PP. Det är hans styrka liksom i powerplay till exempel. Medan både alltså Forsberg, Stamkos och Marchessault. Right-skyttarna alla vill stå där i Stamkos kontor, gamla kontor där i vänstra teckningscirkeln. Kollar man till exempel assist i laget, så den som leder interna assistligan, det är Luke Evangelista på 7 assist. Och totalt sett i NHL så ger det honom en 83:e plats i assistligan. Så de har inga riktiga, liksom, Phil Forsberg är också en sniper, Marsh är så en sniper, Ryan O'Reilly ser jag nästan som en sniper också.
Nej, vad du säger är att det är helt enkelt för mycket djurskinka på det här djurbordet och för lite grimaljer runt omkring.
Ja, det är för lite Jansson och, och sill och så vidare.
Och rödkål, bara skinka.
Ja, det exakt. Det går inte. Det är inget bra.
Det tycker jag har varit en rolig liknelse.
Ja, det har du helt rätt i faktiskt.
Men man funderar också på den här. Visste Tampa vad de gjorde? Förstod de den här utvecklingen att han skulle tappa så här mycket?
Jag tror kanske inte man skulle tro att det skulle vara så här mycket, men absolut var det medvetet. För hans 5-mot-5-spel har de inte varit nöjda med på ett antal år. Det var därför de flyttade ut på en kant också och inte fick spela center i slutet av Tampa. Och så hade man ju den här känslan av att man ville ersätta, att man ville ha in Gensel istället då, för att föryngra laget och få in en mer komplett spelare än vad Stamkos är numera.
Ja.
Men
vad skulle ett miljöombyte om man hamnar i ett mer traditionellt byggt lag? Så finns det väl ändå adresser där han skulle kunna få mer uträttat än så här?
Ja, det tror jag verkligen. Men samtidigt så vet jag inte om det är något lag. Även om det ryktas lite grann om Vancouver, det har nämnts Montreal till exempel, så har jag svårt att se att något av de lagen skulle vara villiga att ta in den lönen för en 35-åring som har gjort 3 poäng på 15 matcher.
Men man får ju fortfarande, så länge man inte blandar in ett tredje lag så får man ju behålla lön. Så Nashville kanske kan behålla lite.
Ja, om de är beredda att göra det. Ganska mycket i så fall tror jag, om det ska bli aktuellt. Sen har jag när en liten förhoppning om att det på något sätt ska bli Tampa till slut ändå. Han har ju nyligen köpt tomt igen på Davis Island.
Ja.
Och det tolkar folk som att han åtminstone ska liksom flytta hela familjen dit igen efter karriären och vara där på sommaren och så vidare.
Det ska han säkerligen.
Ja, men Tampa har ju inte plats för han lönetagsmässigt och det blir svårt även om Nashville behåller lön. Men jag tänker så här. Det beror på om Stamkos kan svälja stoltheten efter det bittra avslutet i Tampa. Men han som har tjänat långt över 1 miljard kronor i karriären. Ett alternativ, alltså för jag tror att det är svårt att trada det där kontraktet för det är så gigantiskt, är att han bara helt enkelt säger upp det. Han blir av med allt som är kvar på det. Men är då free agent och kan då skriva på billigt och flytta hem till Davis Island igen och spela för Tampa.
Och spela gratis.
Nej, men för en oerhört... Det sägs ju att Tampa, de sträckte sig till $3,5 miljoner för att förlänga med honom. Så lite värderar de honom faktiskt. Medan i Nashville får han $8 miljoner per säsong.
Ja, vi får se. En annan spelare från samma generation kan man väl säga, men strax innan är det väl, som helt uppenbart är på väg ut för, är faktiskt Alexander Ovechkin. Senast var han nedstoppad i Washingtons tredje kedja. Och spelade 14 minuter.
Ja,
de väntar ju på det här. Han har 1 mål från 900. De väntar ju på det. Och det kommer väl vara det lider. Men det är ju helt uppenbart så att Ovi nu... Det var det här rekordet han var ute efter i fjol. Det var sista rycket av motivation. Jag är fullständigt 100% övertygad om att han lägger av efter den här säsongen. Och sen blir det en total rebuild. Eller en total ny klubb, Washington. Jag har hört ryktes till och med att de tänker byta tröjor och byta allting efter en helt ny era skrivlek.
Oj, oj, oj.
Jaha.
Ja, det... Och han har ju alltså passerat 40 nu, Ovechkin.
Ja. Det vore han ju... skjuter otroligt mycket mindre än han har gjort tidigare. Mm. Och liksom, han är en skugga av sig själv just nu, helt enkelt.
Någon som faktiskt är UFA, precis som Ovechkin, men han är ju ingen vanlig UFA, så han räknar
inte. Han kommer inte bli trade.
Nej, precis. Nej, det var inte den övergången jag tänkte göra egentligen. Men en annan rysk UFA som inte fått någon bra start, det är ju Artemi Panarin i Rangers.
Han är också... han är ingen bra alls.
Nej.
Han är ett helt osynlig match nu.
Ja.
Igår till exempel, då, de är ju så schizofrent lag. De är bra på bortaplan.
Men ligans bästa bortalag hittills.
Ja, och ligans sämsta hemmalag.
Ja, klart.
För att igår var det, alltså, åkte de på sjätte raka hemmaförlusten av sex möjliga och blev nollade för fjärde gången på hemmaplan.
Ja, det är helt otroligt.
Ja, det är det faktiskt. Det är ju helt bizarrt. Ja. Och missnöjet där börjar ju bli påtagligt. Alltså, folk betalar väldigt dyra biljetter för att gå på Madison Square Garden.
Ja, det är inte den billigaste arenan att se NHL hockey.
Nej, och får ingen valuta alls. Igår fick de se Jaromir Jagr vart inzoomad. Han satt på läktaren. Då fick de jubla åt. Och så fick de sjunga lite allsång till Country Road. Så det var det hela. inte den här morsången. Och en till jävla förlust.
Ja.
Men det är också så konstigt, för de, igen så spelar de bra.
Ja.
Två perioder, framförallt första, då radar de upp chanser. Men det är någon slags förbannelse att de kan inte få in pucken på hemmais. Alltså. Det är helt kört. Och Sullivan sa det efteråt, att det är klart det är mentalt. Så. De här är människor, de vill lägga stolthet i att vi ska vara bra hemma, att det här ska vara ett svårt ställe att komma till och ta poäng. Så det har satt sig liksom i huvudet på.
Vad tycker du annars då om Sullivans Rangers? Ja, det har ju inte varit någon höjdare, som sagt, hemmaplan resultatmässigt. Men annars då? De har ju ändå radat upp segrar på bortaplan och de skapar chanser och deras underliggande statistik är väl okej. Okay, liksom.
Det är ett mycket, mycket bättre lag än i fjol. Mm. Framförallt defensivt så har han satt en helt annan stadga i laget. De släpper inte till säkert mycket heller.
Mm.
Det är nästan aldrig några... Förra året var det liksom som att gå på konståkning och se när motståndarna fick åka, eller så här långfärdsskridskor.
Ja,
de kom åkande i frilägen eller två mot en hela tiden.
Ja.
Men så är det inte alls nu. De är mycket mer sound defensivt. Och spelar bra även offensivt. Men just här på hemmaplan då, så kan de inte göra mål.
Men det är mer mentalt.
Ja, det är, ja, att de inte har tillräckligt bra avslutare. Liksom.
Nej.
Och Panarin är ju ett problem för att komma tillbaka till honom då.
Ja.
Medan Mika till exempel fortsätter vara klasser bättre än i fjol, så är Panarin klasser sämre än i fjol. Han är så jävla osynlig mellan dem.
Poänglös i sex raka nu.
Ja.
Och han tjänar i sin tur nästan 12 miljoner dollar per säsong.
Ja, han går inte att trada liksom.
Vi får se vart hans karriär tar vägen efter den här säsongen. För just nu känns det inte som att Rangers kommer investera i ett nytt kontrakt där. Jag hävdar inte att det är osannolikt att han gör som så många andra Rangers-spelare gjort här på sistone och flyttat till Anaheim och återförenas med sin gamla coach Joel Quenneville.
Nej, kanske det. Men det finns gränser för hur mycket Anaheim kan ta på sig i lönekostnader också.
Ja, exakt. Just nu har de ju faktiskt, de skulle ju till och med ha råd att ta in hans kontrakt nu, alltså den här säsongen. Faktiskt, ja, de har ju 12 miljoner dollar i löneutrymme.
Men sen är det ju några som ska ha rätt stora kontrakt.
Exakt,
framöver.
Sen ska Lacombs nya kontrakt börja gälla först nästa år och då ska även Leo Carlson ha sitt kontrakt. Så att nej, det blir nog tufft.
Ja, det är bekymmersamt för det. Det blir intressant att se. Nu har de bortamatch mot Detroit på fredag och sen kommer de hem för derby mot Islanders på lördag kväll. Det blir något att vara på.
Ja, det är då är det inte kvar i soffan precis.
Nej, jag har en fin lördag framför mig. Då är det först matiné 12:30 mellan Devils och Penguins. Så det är där.
Ja.
Och sen ta tåget raka vägen in till Penn Station och gå på Garden. Det är en hockeylördag.
Då får man hänga med i bloggen. Om man inte gör det vanligtvis så har man väl inga ursäkter.
Nej.
Nej,
det är en underbar hockeylördag här i byn.
Ja.
Och får se alla tre lag.
Oj, oj. Ja, men du, har vi något mer vi vill nämna innan vi går in på dagens lilla specialsegment då?
Ja, det har vi faktiskt.
Ja.
En sak vi glömde med den här jämna tabellen är att vi har ju inte pratat särskilt mycket om Seattle Kraken.
Nej.
Som vi inte hade mycket till övers för inför säsongen och vi sågade Lane Lambert, Dagobert Mackan, oförskyllt.
Lame Lambert har vi kallat, ja, kallat honom istället för Lane Lambert.
Mm. Ja, men de har ju gjort lite succé i Seattle och de är med i toppen av Pacific också, en poäng bakom Vegas och Anaheim.
Mm, och inför matcherna här natten till idag så ledde de ju faktiskt. Så de var uppe och snuddade vid den positionen till och med. Ja, och framförallt har ju, vi ska inte kalla honom för Lame Lambert längre kanske, men han har ju fokuserat på defensiven. Förra året skulle han fokusera på offensiven då. Nu är det tvärtom, nu är det defensiven som Lambert ska sätta, vilket ju han är expert på egentligen sedan tidigare som högra handen till Barry Trotz under många år i flera olika organisationer. Och det får man säga att de har gjort. De har gått från att släppa in, alltså ligga på 24 plats i insläppta mål ligan NHL förra säsongen till tredje plats den här säsongen.
Mm.
Samtidigt vill jag lägga till då att det är inte precis som Anaheim, att de är motsatsen till Anaheim kan man säga. För Anaheim som sagt, mycket mål framåt och mycket bakåt. Men
och ingen flash och flare. Det är fortfarande ett Seattle på det viset att det är ett kollektiv snarare än individuella stjärnor.
Exakt, för samtidigt som de har släppt in tredje minst antal mål så har de gjort femte minst antal mål framåt.
Mm. Men det är uppenbarligen så det här laget ska spela som det är byggt. För det Dan Bylsmas experiment fungerade inte då.
Nej, precis. Ja, jag tycker det är helt rätt också. De har ju fortfarande inte någon gamebreaker riktigt liksom.
Kanske har de en om han får till det. Nu har ju han varit skadad och bara spelat två matcher, men Capocacco skulle kunna ha den potentialen någonstans.
Ja, och det finns väl fortsatt hopp om till exempel Shane Wright eller Berkeley Catton, deras tidiga draftval här om året som har fått känna på NHL-spel redan också, att han ska kunna bli en stjärna. Men det är på sikt i så fall. Men just nu är det ju verkligen ett kollektiv och liksom, den som gjort flest mål i laget hittills, det är gamle Jordan Eberle på 5 mål. Det känns väldigt Seattle Kraken att han leder deras skytteliga.
Ja, ja,
och inte i närheten av någon topplista totalt sett i NHL med 5 mål. Liksom.
Nej.
Så att nej, de ska stänga igen defensiven. Joey Dacour, det är ju verkligen en skicklig målvakt, speciellt i jämförelse med Philip Grubauer. Så kan de spela bra försvarsspel framför honom och han tar det han ska, som han gör i regel. Ja, då är de i alla fall svårslagna. De har spelat 12 matcher hittills den här säsongen, tagit poäng i 10. Så de är svårslagna.
Ja. Ja, men det tror jag är en bra beskrivning. Att de är svåra att hantera. Och, ja, vi får ge Lambert en liten teaterapplåd.
Ja.
Ändå, so far.
Det känns som ett tråkigt tränarval med tanke på den hockey han representerar. Men helt rätt val av Seattle att gå den vägen.
Ja, och han har ju liksom piffat till sig själv med det där coola skägget, så det kanske är lite det som får verkan också.
Ja, just det, och precis, Rickard Grönborg Lambert.
Men sen tror jag väl, vi som sagt, det har ju gått en månad, vi har oktober bakom oss, det dröjer länge innan vi får säga, is it October yet?
Ja, precis.
Och som traditionen bjuder så vill du gärna göra första månadens awards. Individuella priser.
Ja, för att lite sammanfatta vilka som har varit bäst hittills i de traditionella kategorierna.
Och då kan jag allt som vanligt också kontra med då, för att Greg Wyszynski på ESPN har redan gjort en gallup bland skribenterna, de som ska rösta.
Ja.
Han gör det också en gång i månaden. Så att det finns ett halvfacit om vilka som skulle få priserna om de delar ut dem redan.
Ja, det är ju väldigt intressant eftersom det är själva juryn kan man säga.
Ja, i alla fall i de flesta klasser.
Ja. Ja, och jag har ju inte liksom ägnat så mycket tid att tänka
men
på...
Men får jag gå och hämta lite kaffe innan du börjar?
Ja, ja.
Det är ju klassiskt också.
Det är verkligen klassiskt.
Jag kommer.
Ja. Ja, jag kan ju säga då att det är ju Hart, det är Norris, det är Vesina, det är Calder Trophy, Jack Adams och GM of the Year som är kategorierna jag har funderat kring inför det här avsnittet, vilka som ska tilldelas priser. Så jag har inte tänkt så mycket på Lady Byng eller ens Selke Trophy än, utan det får komma senare.
Ja, nu är jag tillbaka.
Ja. Ja, men då kör vi igång då.
Yes.
Och vi börjar väl som vanligt då med det allra mest prestigefulla priset.
Ja.
Hart Trophy.
Ja.
Och då är frågan vem ska få det. Och jag har sneglat lite på ESPN-undersökningen där. Och där är det ju Jack Eichel som får priset. Fick ju också pris som oktobers bästa spelare av NHL själva.
Men då hade han en när Wish gjorde den gallup. Det var han ju fortfarande etta i poängligan. Det är han inte längre.
Nej, det var ju McDavid som har startat lite halvtrögt, om man tyckte. Gått förbi. Ja. För att han är McDavid. Samtidigt har Edmonton hunnit spela 3 matcher fler än Eichel. Så poängsnittet för Eichel är fortfarande bättre än McDavid. Så att jag väljer faktiskt att uppmärksamma Eichel även jag. Och tycker att han skulle kunna få Hart Trophy inledningsvis. Han har ju varit ruskigt bra i Vegas. Och han känns lite due att åtminstone nomineras till ett sånt här pris. För att han har ju aldrig ens varit nominerad till Hart Trophy i sin karriär. Och när han vann Stanley Cup där med Vegas så vann poängligan i slutspelet 2023. Ja, då var det Jonathan Marchessault som vann Conn Smythe som MVP i slutspelet. Så att han har inte riktigt fått det erkännandet som en bärande spelare. Men ska man peka ut Vegas viktigaste spelare så är det såklart Jack Eichel. Det är ju en nyckeltrade som ledde till Stanley Cup-titeln. Och hittills här under hösten så har han ju varit i sitt livsform nästan.
Ja.
Så att,
jag tycker också det känns som Michael faktiskt. Ja. Så här tidigt. Med viss konkurrens från McDavid. Scheifele har varit fantastisk i Winnipeg också.
Ja, precis. Ja, och sen så tycker jag liksom, om man ska prata MVP, viktigast för sitt lag, då tycker jag det är så otroligt tydligt också, och det har vi påpekat många gånger, men hur viktig Jack Hughes är för New Jersey Devils, som ett mycket starkare lag med honom i laguppställningen, och han leder ju faktiskt, delar ledningen i skytteligan hittills i NHL på 10 kassar. Så jag tycker faktiskt att Jack Hughes är nämnvärd i sammanhanget också.
Absolut.
Jag har även skrivit upp Dylan Larkin som jag tycker är härförande i Detroit. Deras successtart, och så har jag skrivit upp en back, Cale Makar. Han kanske får ett annat pris istället än Hart Trophy, men det är ju ändå anmärkningsvärt att ingen back har vunnit Hart Trophy sedan Chris Pronger 2000. Och det var senast som en back överhuvudtaget var nominerad till MVP-priset igen.
Ja, det blir lite, men det beror ju på att de har sitt eget pris.
Ja, de ändå får pris kan man säga.
Ja.
Mm. Ja, det kanske är därför.
Och det tar vi nu.
Ja, vi tar väl det nu då. Norris Trophy istället. Och då är det såklart Cale Makar som är regerande mästare här. Och ja, han är ju etta även i höst.
Ja. Quinn Hughes som brukar vara hans huvudkonkurrent, han har ju varit skadad väldigt mycket. Jag vet inte om han har spelat många matcher alls. Jo, han har spelat 10.
Han har spelat 10 i alla fall.
Men inte varit riktigt i normalt slag. De enda som skulle nämnas ihop med Makar nu är Lane Hudson, Josh Morrissey och Matthew Schaefer.
Ja, alltså Matthew Schaefer, det är ju otroligt att det inte bara är Calder-snack på honom utan till och med Norris-snack. Vi ska komma in på han. Men jag vill först bara prata lite Cale Makar innan vi släpper honom.
Mm. För det, han vann också ESPN då, överlägset.
Ja, precis.
Där var det lite kommentarer från de som har röstat också. Det är ingen diskussion alls. Han är en helt eget universum som back.
Ja, för även om vi har bara inom citationstecken spelat en månad av NHL-säsongen så är det ändå anmärkningsvärt att han redan hunnit sticka iväg med 5 poängs marginal i backens poängliga. Och han är ju med där och skuggar Jack Eichel och Connor McDavid i vanliga poängligan också. Det är inte bara backarna så att säga, utan han är ju med och hotar på riktigt liksom.
Ja.
Så att han har ju varit sensationellt bra. Jag tycker till och med att han är lite hardmässig som sagt, men sen vill jag nämna också, jag är ju väldigt svag för Zach Werenski. Och när jag kollar lite underliggande statistik så tycker jag han sticker ut enormt där också. Cale Makar har varit inne på flest mål framåt hittills i hela NHL den här säsongen, 5-5 som jag brukar prata om. Zach Werenski är 2. Och Zach Werenski har inte varit inne på en handfull bakåt, men 18 framåt. Så att, och han spelar i Columbus Blue Jackets, så inte Colorado Avalanche med Nathan McKinnon.
Just det.
Så att jag tycker, även om Werenski har några namn före sig totalt sett i backarnas poängliga, så tycker jag att hans inverkan är enorm. Han har flest skott av alla backar i ligan hittills. Han gör sånt otroligt avtryck på isen. Så att det är
men Norris är ju då inte mest värdefull för sitt lag. Nej. Det är bäst.
Ja.
Och det är väldigt svårt att komma förbi Lane Hudson, som Foppa har påpekat för oss att vi är dumma i huvudet som inte hade honom hög.
Nej. Ja, nej, men vi kanske går in på Calder istället. Eller ska vi ta Vezina? Eller ska vi, är det kanske naturligt?
Vi tar Vezina.
Ja. Och vem har varit ligans bästa målvakt hittills då? Jag har skrivit ner 3 namn.
Mm.
Jag har skrivit ner Logan Thompson.
Han vann ESPN.
Ja, jag har skrivit ner faktiskt, som vi inte ens nämnde när vi pratade så mycket om Anaheim, Lukas Dostal.
Ja, just det.
Och så har jag faktiskt lite tråkigt, men jag tycker man måste vara lite tråkig så här också, inte bara gå på popnamn. Connor Hellebuck igen.
Mm.
Det är ju en grundseriemålvakternas grundseriemålvakt.
Ja, det är ju det. Ja. En som fick mycket röster är faktiskt var Jakob Dubes i Montreal, som väl egentligen är backup åt Monty.
Ja, för i detta succé Montreal så har ju faktiskt Montembeau, deras givne första målvakt, trodde man, som dessutom var med i Kanadas Four Nations-trupp ju.
Mm.
Han har haft en ganska svajig start, medan Dobes, han har alltså bara fått spela 6 matcher, men vunnit alla 6.
Ja.
Och varit riktigt, riktigt bra i de matcherna. Så att, ja. Jag kan förstå att han har fått lite röster, men de här tre andra som jag nämnde är lite mer givna starters. Och nu har jag visserligen, jag menar, Charlie Lindgren får ju stå en hel del i Washington också, så Logan Thompson har bara kommit upp i 8 matcher hittills. Men på de 8 matcherna, det finns ingen annan målvakt som har stått 8 matcher eller fler, som har bättre räddningsprocent, som har bättre goals against average, eller så här, som han är den enda målvakt i NHL också som har positiv sån goal saved above expected, det som kallas för quality starts.
Mm.
Alltså det vill säga räddat fler skott än förväntat i alla matcher han har startat. Så Thompson har verkligen haft en kanonstart i Washington.
Ja.
Och Lukas Dostal, jag sa ju det om Anaheim, alltså de släpper ju till med en 30 skott per match bakåt. Defensiven sitter inte riktigt. Ändå har de vunnit en väldig massa matcher och leder Pacific Division. Och där ska ju Lukas Dostal ha väldigt mycket cred, för han har varit fruktansvärt bra. Och han leder totalt sett NHL när det kommer till goal save above expected. Han borde ha släppt in 10 mål fler, men han har inte gjort. För han har varit otroligt bra.
Ja. Ja. Jag har inte så mycket att säga om det. Jag kan säga att det är ett namn som ju brukar vara med mycket, Shestorkin, men jag tycker han har varit pretty average.
Ja,
även om Rangers inte släpper in så mycket mål, så nu handlar det mer om att försvarsspelet sitter bättre.
Ja, snarare än att det är han som räddar dem.
Ja,
så att säga.
Ja, ja.
Det jag kan nämna, apropå det, liksom, att han är ett sånt namn som brukar vara med när man pratar Vesna, liksom, så är det ju hittills efter första månaden ganska många ovanliga namn som är med. Dobe, som du nämnde.
Ja.
Alltså Pittsburgh-målvakterna Seelovs och Jerry,
ja,
har varit jättebra. Scott Wedgwood, som har fått hoppa in som första keeper i Colorado, har varit jättebra.
Ja, det har jag sagt länge. Det är en favorit hos mig.
Det är en riktig bjuremålvakt.
Ja.
Jag tycker faktiskt både Jet Greaves och Elvis i Columbus har fått oväntat bra.
Och Veimelka
i Utah, som inte är någon ekelig favorit. Han har ju motbevisat mig hittills. Thatcher Demko kommer tillbaka starkt från sin skada och hållit nere siffrorna för Vancouver.
Mm.
Så att, ja,
lite. Men nu hoppar vi till den spännande kategorin.
Ja, nu är det Calder Trophy. Och den kanske inte är så spännande just så att det är otippat vem som ska vinna, för det är så oklart. Men han är intressant att prata om, för det är väl ingen snack om saken att Matthew Schaefer redan nu håller på att lägga vantarna på Calder Trophy.
Ja, men är det ju inte för att konkurrensen är dålig, alltså. Det finns ju andra, det finns ju väldigt bra rookies. Ivan Demidov har levt upp till hypen i Montreal. Igår var det han som var... Det var mycket Cole Caulfield där uppe.
Mm.
Men igår var det Ivan Demidov som var stod för grannlåten och fick Bell Center och tala i tungor.
Ja, gått förbi Schaefer nu också i rookiepoängligan.
Ja, men även din favorit Zev Buin i Minnesota.
Ja.
Jimmy Snickerud, Emmett Finney har vi pratat en del om i ja. Detroit.
Seneca, din kille.
Ja. Ja.
Dobes, Jakob Dobes, han är ju rookie i Montreal också, så han ska räknas in här.
Ja, men Schaefer är ju så spektakulär på så många sätt. Han är 18 och han är back. Och redan alltså så dominerande spelare i New York Islanders. Och har dessutom då redan dragit på sig motståndarnas. De inser att ska vi ha en chans mot Islanders så måste vi ta ner Schaefer på något vis. Och igår skedde ju det, var ju slagsmål. Sadorov tryckte till honom ordentligt.
Ganska fult. Alltså ja. Onödigt. Liksom.
Ja.
Uppenbart.
Du hade redan ut. Nu fick han ju liksom backup. Och Anders Lee kom flygande över Sadorov.
Ja. Ja.
Men det är såklart redan då debatt här. Islanders måste skaffa sig en enforcer så inte motståndarna tar sig friheter med Schaefer.
Mm.
Men jag vet inte, det där känns som ett så konstigt argument. Grannklubben Rangers har ju sin enforcer och han är borta nästan hela säsongen nu efter ett slagsmål.
Ja, Rempe.
Rampy, han åkte på en hjärnskakning när han skulle slåss med Ryan Reeves.
Ja, ja, jag kan nämna då det som är positivt i alla fall, om man kan se det så, med att motståndarna håller på att ge sig på Schaefer stup i kvarten numera. Det är att det finns ingen annan spelare i ligan hittills som har fått med sig flera utvisningar. 9 utvisningar har motståndarna redan dragit på sig mot Schaefer, så att säga.
Ja, häromdagen gjorde han 2 mål och återigen hela UBS Arena är Matthew Schaefer.
Matthew Schaefer. Ja. Och bara en sån här sak, liksom, när man slänger fram Bobby Orrs namn liksom, i leken, för att han blev ju den yngsta backen någonsin att göra 2 mål just i den matchen då, i NHL-historien. Och den som tidigare hade rekordet, det var just Bobby Orr.
Mm.
Så det säger lite grann om hur snabbt han har etablerat sig i NHL och liksom dominerar på det här sättet.
Ja, han är ju den här höstens liksom tomteblås.
Ja, alltså man ska akta sig kanske lite för överord här nu. Alltså, du har redan skrivit en krönika om att du såg framtiden på isen och sådär. Men jag har svårt att inte... Alltså, han är så otroligt bra. Vilken otrolig... Alltså, jag tycker att han... Det känns som att han har högre höjd i sig till och med än Cale Makar.
Ja, det är hårda... Det är stora ord.
Ja, men det är sån... Det är i alla fall på Cale Makar-nivå.
Alltså, ja. Han kommer att vara om det fortsätter så här kommer han att vara Östra-konferensens Cale Makar.
Ja, precis. Och då vill jag också slänga in faktumet att han, de här NHL-matcherna nu är inte bara hans första match i NHL i karriären, utan det är hans första tävlingsmatcher under hela 2025. Han bröt ju nyckelbenet i mellandagarna i JVM och inte spelat en enda match sen dess, liksom, utan fick börja spela ordentligt först på campen. Liksom. Och sen så här bra.
Ja.
Ja. Ja, otroligt.
Ja. Ja. Nu kommer jag har en kompis på besök som kom hem precis nu. Så ifall det hörs något i bakgrunden så är det.
Ja, men det. Trevligt.
Ja. Ja, men du hade mer.
Ja, men jag har ju Jack Adams och GM of the Year som avslutningar då.
Mm.
Bästa tränare och bästa GM helt enkelt, och ja, vad ska man välja här egentligen på Jack Adams bästa tränare? Jag har skrivit upp 5 namn, så kan du väl säga vilka du går igång på mest. Jag har skrivit upp...
Jag kan berätta att ESPN hade då rätt överlägset, som jag förstod, Dan Hughes.
Okej. Okay. Ja, han är med här på min lista, men jag har även skrivit upp Marty St. Louis. Jag har skrivit upp då Joel Quenneville. Jag har skrivit upp Lame Lambert. Och jag har faktiskt även skrivit upp Todd McLellan i Detroit.
Ja, i och med att det är så många lag som... går bättre än väntat, så finns det ganska gott om alternativ.
Ja.
Men det är väl så att Pittsburgh är den största överraskningen ändå. Och därför, och han är helt ny. Jag skulle ge det till honom efter en månad.
Ja, och det är så speciellt med det här priset att det är liksom den som överraskar mest som får priset, och jag får väl gå med på den beskrivningen då, för annars tycker jag att jag tycker ju att det är lite konstigt då att typ John Cooper knappt ens varit nominerad till Jack Adams, bara för att han har gjort det så bra i Tampa under så många år att alla förväntar sig att de ska vara bra. Och det är klart, de har ett väldigt bra lag på pappret, men det blir ju...
Dessutom är det ju... priset gäller ju grundserien, och det är gott om coacher som briljerar i playoff. Paul Maurice och Mike Sullivan tidigare, och John Cooper.
Mm.
Men i grundserien blir det ju väldigt mycket fokus på den som får ett nedlagstippat lag att prestera.
Ja. Om jag skulle få välja tränare fritt, då skulle jag ju inte ta Dan Hughes nu som den bästa tränaren i NHL precis.
Nej.
Men absolut.
Nej, men nu den här månaden tar vi om.
Sett till hur nedlagstippade Pittsburgh var inför säsongen av oss och av väldigt många andra, och nästan av sig själva kändes det som, så har ju Dan Hughes verkligen fått fart på dem direkt.
Ja. Men Lane Lambert igen får till min egen förvåning mycket cred från mitt håll för vad han har gjort med Seattle efter de var ute på snedsegring förra året.
I princip samma spelarmaterial, men alltså gått från att släppa in 24 mest mål till 3 minst.
Mm. Ja. Avslutningsvis då.
Manager. Sen har vi General Manager of the Year, och det är lite liknande här kan man ju säga, men jag har pekat ut några General Managers som jag tycker har gjort lite moves som gör effekt redan nu eller på något sätt. Så. Och då har jag tagit Bill Armstrong i Utah.
Mm.
Jag har tagit Kent Hughes i Montreal.
Mm, absolut.
Och så har jag faktiskt tagit, den här kanske är lite oväntad i sammanhanget, men jag har faktiskt tagit Chris McFarland i Colorado.
Ja.
Ska jag motivera den kanske?
Ja, jag kan förstå den. Mm. Han gjorde väldigt mycket konstigt i fjol.
Ja, precis.
Fast det kanske inte var så konstigt. Det kanske var krattade för det här.
Precis, då kändes det som att han gjorde för mycket och det inte riktigt gav effekt och det blev tidig slutspelssorti igen. Men det krattade lite inför den här säsongen. De har löst sin målvaktssida, de har löst sin andra centerproblematik. De har lyckats göra plats för Gabriel Anderskogs lön igen. De har lyckats avyttra Charlie Coyle och Miles Wood, lite problemkontrakt, ganska enkelt. Golofsson, succéfynd hittills. Ja, Brent Burns har kommit in bra där också.
Mm.
Så jag tycker att alla hans moves inför den här säsongen eller retroaktivt till den här säsongen har gett effekt. Och Colorado är ju ligans bästa lag just nu, skulle jag vilja påstå.
Ja, men jag skulle vilja blanda in den surskallen Pat Verbeek i den här diskussionen.
Ja.
Inte minst för att även om det var kontroversiellt då, så har det varit ett genidrag att ta in Joel Quenneville som coach. Och ja, han har gjort andra saker som helt uppenbart fungerar också med Chris Kreider. Och fjol, ja det var ju fjol då, men att han lyckades kapa åt sig Cutter Gauthier.
Ja. Ja, nu börjar hans Anaheim bygge verkligen ta form också. De ser ju riktigt bra ut och det kommer nog bara bli ännu bättre till och med.
Ja, och vad heter han i San Jose? Han har ju väl mest fått det i famnen, alla fina draftval.
Mike Greer, ja.
Ja. Men det har ju inte varit hans genidrag direkt. Det har varit givna namn att plocka. Men bra är de.
Mm. Ja. Nej, men om jag ska utnämna, jag har nämnt massa namn här nu, men Jack Adams, jag säger faktiskt Marty St. Louis. Jag älskar
ju... Ja, men det var general manager du skulle säga.
Ja, men där, jag var inte överens om Dan Mews där.
Ja, okej.
Okay. Och sen GM of the Year. Ja, då säger jag, ska man säga Kent Hughes eller Bill Armstrong? Bill Armstrong med J.J. Paterka-traden, många andra bra pickups här med Nate Smith till exempel och sådär. Fått fart på sitt lag. Alla smarta förlängningar han har gjort tidigt med Logan Cooley, med Dylan Genter förra året då. Men liksom, jag tycker han bygger smart.
Och sticker stämmer med våra rekommendationer, behåll Torgny som coach. Han är uppenbarligen bättre än vad vi tror.
Ja, och så Kent Hughes då med Noah Dobson-traden, Zach Bolduc-traden. Ja, nej, jag ger det till Utah.
Okej.
Okay. Bill Armstrong.
Mm. ESPN hade Selke-omröstning också och det var Nick Suzuki, Montreal, som vann.
Ja, en lite väl underskattad spelare fortfarande. Det är lite märkligt när han spelar i Montreal, en sån klubb som har så mycket strålkastarljus på sig, så är inte Nick Suzuki mer hypad än vad han är kanske, men han är med i poängligatoppen och han är en otroligt effektiv spelare över hela banan, även defensivt. Så att fick inte plats i Four Nations för Kanada förra säsongen, men det borde han onekligen få nu. Men det säger man om många spelare. De har ju som väldigt bredd.
Jag vill avsluta det här med bara att dra svenska kandidater i samtliga kategorier och säga Hart till Leo Karlsson.
Ja.
Norris till Erik Karlsson.
Det är sensationellt får man säga, men det är svårt att säga emot med tanke på hans poängskörd hittills. Ja.
Mm. Vessina är inget givet, men det blir Markan.
Mm.
Och Calder till Axel Sandin Pelling.
Mm. Snyggt. Mm. Ja, men bra. Då knyter vi väl ihop inte bara första månaden av NHL här utan även det här avsnittet.
Yes, och återkommer om en vecka ungefär.
Ja, får se vad vi kör för tema då. Det kan bli vår första svenska OS-trupp.
Ja, inte när det är svenska. Det finns fler trupper att titta på.
Ja, det kan bli så att vi tar ut någon annan också. Ja, vi får se vad det blir. Vi kommer ha massa att snacka om då igen, som sagt. Men jag säger väl, jag vet vad du ska säga snart. Men jag säger hej hej så länge. Hej hej.
Uff, uff.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollosoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym. för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so one, two, punch, beat, so one, two, punch, beat, so one, two, punch, beat, so
utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.